A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ah.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 4 av Pojkarna på spåret.
Men nu har ju du sålt in de här tvisterna så mycket att jag tror att det kommer hända någonting jättekonstigt.
Ja, vi får la se. Sofie Karlsson har verkligen bjudit oss på en resa här. I förra avsnittet upplöstes åtalsjuryn som övervakade delstatspolisens arbete i mordutredningen kring Kevin Ives och Don Henry. Det resulterade i att delstatspolisen slutade arbeta med fallet. En åklagare vid namn Gene Duffy började gräva i narkotikahandeln i Arkansas.
Arkansas.
Och började undersöka åklagare Harmon. Hon blev svartmålad och efterlyst, vilket slutade med att hon flydde landet tillsammans med sin familj.
Hon flydde delstaten?
Ja, just det, precis. Hon flydde delstaten tillsammans med sin familj. En annan åklagares utredning om korruption, där åklagare Harmon och hans kollega Richard Garrett också fanns med i, lades ner innan en åtalsjury ens var komplett. Dessutom publicerades en kritisk artikel om chefsrättsläkaren Dr. Mallack som resulterade i att en polis i Saline County vid namn John Brown fick återuppta utredningen om morden på Kevin och Don. Vi lämnade Brown i förra avsnittet efter att han pratat med åklagare Harmons ex-flickvän Charlene. Charlene påstod att åklagare Harmon och andra personer från rättsväsendet i Saline County var på platsen när Kevin och Don blev mördade. Samt att motivet var att Kevin och Don råkade se en stor narkotikaleverans som dessa personer var inblandade i.
Där hade det varit intressant att höra hur hon visste det. Hade han skrutit något hemma eller?
Men jag gissar nästan på det faktiskt. Men det hade varit väldigt intressant att veta.
Älskling, det hände en grej på jobbet då. Vi skulle ta emot den här stora knarkleveransen. Så var det två ungar där och jagade, men vi mördade dem. Och så la vi dem på tågspåret. Det blev jättemycket splatt. Helt galet.
Eller att han liksom sagt att nu har vi verkligen skitit i det blå skåpet. Och det här är inget bra. Det här har hänt. Det är så synd om mig. Mm. Så lever dubbelliv. Någon som fortfarande inte har gett upp jakten på svaret om morden på Kevin och Don är Kevins mamma, Linda Ives. Hon är en kämpe. Hon vill att sanningen ska nå fram. Hon begär ut allt material från utredningen. Och Brown verkar ge det till henne. Linda uppmärksammar två vittnesmål som hon tidigare inte fått ta del av. Det ena är från en man som officiellt benämns som Jerry, men som egentligen heter något annat. Och under 1990-talet hade Jerry kontaktat polisen i Saline County för att berätta att vid midnatt mellan lördagen den 22 augusti och söndagen den 23 augusti 1987, alltså den här dagen då där morden skedde, så hade han sett tre tonårspojkar vid en affär i Alexander. Den ena pojken hade suttit på en motorcykel och de två andra hade stått eller suttit bredvid honom. Alla tre hade rökt cannabis. Jerry hade sett hur en polisbil körde upp bredvid pojkarna.
Mm-hmm.
Pojken på motorcykeln hade snabbt gett sig av. Jerry hade sett hur två poliser hade misshandlat de här två andra pojkarna och slängt in dem i baksätet på deras polisbil. Jerry kände till och med igen en av poliserna. Kurt Lane.
Åh, Kurt Lane. En av de två som misstänkta tidigare.
Precis, det var ju en av de här två då som åklagare Harmon sa till Linda skulle bli åtalad för morden på Kevin och Don.
Det känns ju så konstigt att Harmon gör bra saker. Ja. Om han nu är så korrupt, varför gör han bra saker? Han kanske är på båda sidor.
Han kanske är så korrupt att han inte vet själv.
Han måste förråda de andra som han är korrupt med för att han är ultrakorrupt.
Vad heter det när man är spion åt... Är man dubbelagent, så heter det va? När någon tror att man är agent åt en själv, men man är egentligen agent åt någon annan. Precis. Men egentligen är man agent åt den.
Exakt.
Den här Kurt Lane då, han gick ju fri utan förklaring. Det som hände när Jerry gick till en polisstation då för att berätta det här var att Jerry själv blev häktad. Och han blev häktad då för att han inte hade betalat underhåll för sina barn. Så han försökte berätta detta, men själv så satt han i häkte i 90 dagar och blev sedan uppmuntrad att flytta från Saline County, vilket han gjorde. Det andra vittnesmålet är från en man som heter Ron. Han hade varit på en nattklubb under lördagen den 22 augusti 1987. Omkring 12:30 på natten mot söndagen så hade Ron sett en polisbil i närheten av samma affär som Jerry hade uppgivit i sitt vittnesmål. Ron hade druckit för mycket alkohol för att köra bil, så han hade lite diskret parkerat sin bil där. Och Ron såg att det satt två pojkar i polisbilen. Han kunde i sitt vittnesmål beskriva den ena, och hans beskrivning stämmer väldigt bra överens med Don Henry. Tyvärr så såg inte Ron den andra pojken så bra, eftersom hans huvud hängde ner mot bröstet. Vad Linda kan se i akten så har ingen utrett informationen från varken Ron eller Jerry närmare. Och det är väldigt oklart hur Brown fortsätter sin utredning. Han verkar dock inte nå någon större framgång, för det går 4 år och blir år 1996.
Oj, 4 år till.
Ja, så det är bara helt galet.
Och nu blir jag ju misstänksam, för nu började Josefin filma här. Som att det ska komma någonting spännande i manuset.
Ja, vi får se om jag har räknat rätt. Kanske
har vi tur får ni se de här filmerna på Patreon.
Kanske till och med på vår Instagram. Och under år 1996 hände två viktiga saker. Det ena är att en dokumentärskapare gör en dokumentär om fallet Kevin Ives och Don Henry.
Åh, vad heter dokumentären?
Obstruction of Justice.
Bra namn.
Och i den så medverkar bland annat Linda Ives och Gene Duffy. Och den här dokumentären, den gräver djupt, väldigt djupt får säga, i fallet. Och presenterar flera mystiska dödsfall som är kopplade till pojkarna på spåret. Dessa dödsfall och deras koppling till morden på Kevin och Don kommer jag nu att gå igenom.
Spännande.
Den 10 november 1988, ungefär 1 år och 3 månader efter morden på Kevin och Dan, mördades en 43-årig man vid namn Keith McCastle. McCastle missbrukade narkotika och han var informatör åt åklagare Harmon. Bara dagar innan han blev mördad hade McCastle sagt till sin familj att han hade råkat säga fel saker till fel personer. Han sa att han blev förföljd av Kurt Lane och Jay Campbell, de här poliserna då som enligt åklagare Harmons utsaga till Linda och Ives hade mördat Kevin och dem.
Ja, nu är de ju mina huvudmisstänkta också.
McCastle hade förberett sin egen begravning och till och med uppdaterat sitt testamente. Och sedan blev han mördad genom 113 knivhugg i kroppen.
Oj, det var många knivhugg.
Och en 19-årig granne vid namn Ronald Smith dömdes för mordet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Smith hade en mental funktionsnedsättning och nämnvärt är att Smith var ganska smal och hade inte mycket muskler. McCastle var 190 cm och vägde nästan 100 kilo samt var sedan tidigare dömd för våldsbrott. Och McCastle var dessutom känd för att kunna avsluta barbråk med eller utan vapen. Smith nekade till att ha mördat McCastle och en annan intagen på ett fängelse i Saline County vittnade efter domen att han hade blivit erbjuden $4,000 av personer inom rättsväsendet för att mörda McCastle, men han avböjde. En månad efter mordet på McCastle i december 1988 omkommer en ung kille vid namn Keith Conny i en motorcykelolycka. Conny var vän med Kevin och Don och kort innan sin död hade han sagt till sina föräldrar att han visste saker om morden på Kevin och Don. Conny hade sagt till sin pappa att han hade träffat Kevin och Don vid midnatt mellan lördagen den 22, lördagen den 22 och söndagen den 23 augusti 1987.
Kanske vid en affär.
Precis, de hade rökt cannabis ihop och en polisbil hade stannat vid dem. Conny hade flytt på sin motorcykel. Och det överensstämmer ju väldigt väl med vittnesmålet från Jerry som jag berättade tidigare om.
Otroligt väl.
Vittnen till motorcykelolyckan som Conny omkom i sa att Conny blev jagad av en bil innan han krockade med en lastbil. Vittnen som sett Connys kropp efter hans död menade också att det fanns skärsår i hans hals som inte kunde förklaras med krocken. Conny hade också blivit kallad att vittna för åtalsjuryn, men han hann aldrig göra det. Den 22 januari 1989 blev en bekant till Conny, 25-åriga Greg Collins, skjuten 2 gånger i bröstet och 1 gång i ansiktet. Och det här var i ett skogsområde i Saline County. Collins hade bara några dagar innan sin död förhörts av åklagare Harmon och åklagare Garrett. Han skulle vittna inför åtalsjuryn innan den upplöstes, men han aldrig gör det heller. Personen som obducerar Collins kropp är Dr. Malak.
Förstås.
Vad tror du att Dr. Malak anger som dödsorsak?
Olycka.
Självmord.
Ja.
Ja, självmord. I mars 1989 försvann en narkotikahandlare vid namn Daniel Burden. Han skulle ha vittnat för åtalsjuryn i fallet Kevin Ice och Don Henry, men dök aldrig upp. Burden har aldrig hittats, men ryktena säger att han blev mördad. En månad senare, i april 1989, ringde en annan narkotikahandlare vid namn Jeffrey Rhodes till sin pappa i Texas. Rhodes var 21 år och bodde i Arkansas med sin mamma. Och Rhodes sa i telefonsamtalet med sin pappa att han var livrädd och att han behövde komma bort från Arkansas. Och detta då eftersom han visste för mycket om pojkarna på spåret och mordet på McCassell. Bara några dagar efter det här samtalet så hittades Jeffrey Rhodes döda kropp i en soptunna i en närliggande stad till Alexander. Rhodes hade blivit skjuten i huvudet och sedan delvis styckad. Mördaren hade även försökt bränna hans kropp. Det framkom senare att Don Henry hade köpt lite marijuana av Rhodes dagarna innan han och Kevin blev mördade. En annan narkotikahandlare blev dömd till livstids fängelse för mordet på Jeffrey Rhodes.
Nu är det fem till döda.
Det är fem till döda, ja. I juli 1989 blev en man vid namn Richard Winter mördad genom att någon skjuter ett hagelskott i hans ansikte. Winter ska ha varit misstänkt för morden på Kevin och Don, fast det är väldigt oklart när och varför, men han ska ha varit misstänkt. Och han hade inte samarbetat alls i utredningen. Dagarna innan han blev mördad hade han dock erbjudit sig att samarbeta med delstatspolisen. Någon gång under 1989 mördades en man som heter James Millam. Han hade vittnat både angående morden på Kevin och Don samt den omfattande narkotikahandeln i Saline County precis innan sin död. Och det verkar inte ha offentliggjorts exakt vad Millam har sagt. Men vem tror du obducerade Millam?
Malak.
Ja, Malak. Dr. Malak angav dödsorsak...
Självmord?
Nej.
Olycka?
Nej. Magsår.
Magsår?
Ja.
Ja.
Självklart magsår. Och James Millam hade blivit halshuggen.
Men dödsorsak magsår?
Ja, magsår.
Fattar du vilket rejält magsår man måste ha för att tappa huvudet?
Speciellt också när huvudet var försvunnet.
Ja, det låter ju inte så rimligt.
Det tycker ju inte Millams familj heller, så de frågar honom, Millak, vilken typ av magsår som får ett huvud att trilla av och sedan försvinna. Och det har ju såklart Malak svar på. Han säger att Millams hund hade ätit upp hela huvudet utan att lämna minsta fragment av det.
Och det var en chihuahua?
Nej, det var det inte faktiskt. Eller det vet jag inte. Millams huvud hittades en vecka senare i en soptunna några kvarter från hans hem.
Var hunden oskyldig?
Det förtäljer inte historien.
Det kanske var den som har lagt den i soptunnan.
Förmodligen. I juni 1990 mördades en man vid namn Jordan Kettleson. Han blev skjuten i huvudet i sin bil och sedan väldigt snabbt kremerad. Kettleson blev kremerad innan någon obduktion hade hunnit utföras. Kettleson ska ha sagt till bekanta att han var med vid morden på Kevin och Don strax innan han själv blev mördad. I juni 1995 mördades en man som hette Mike Samples. Han hade vittnat under 1988 för åtalsjuryn då, i fallet Kevin Ives och Don Henry. Samples blev skjuten till döds. Sammanlagt listar dokumentären 9 misstänkta mord med kopplingar till vår historia. Morden på Greg Collins, Daniel Burden, James Millam, Jordan Kettleson och Mike Samples är än idag olösta.
Det här får ju countet att verka trevligare än bukete. Och det känns som att det är ett seriemord. Nu börjar jag få vibbar av Jennings 8.
Mm.
Det här fallet jag har skrivit på så länge för seriemord på. Och inte klar med för att det är så komplicerat. Men det känns väldigt likt. Och det är inte långt ifrån Arkansas heller.
Det finns också 2 andra fall som i alla fall media har spekulerat i kan ha kopplingar till morden på Kevin och Don. Och jag kommer att gå igenom någon ganska kort.
Mm.
Det första är 15-åriga Sean Renix och 13-åriga David Taylors död. Renick och Taylor bodde grannar i Kansas City i Missouri. som ligger ungefär 6 timmar från Alexander. Renick och Taylor blev påkörda av ett godståg på ett spår i närheten av sina hem. Den 22 augusti 1985, alltså 2 år innan Kevin och Don blev mördade.
Men det är ytterligare ett sånt fall, för vi hade ett från 84 tidigare.
Ja, exakt. Ja.
Oh.
Ytterligare sånt. Renick och Taylor låg med sina ansiktet nedåt mot rälsen när de blev påkörda. Personalen ombord godståget såg inte pojkarna innan påkörningen. Och det ryktades om att Renick och Taylor begick självmord. Men det var inte rimligt enligt deras föräldrar. Renick och Taylors död avskrevs som en olycka. Det andra fallet som i media har kopplats samman med mordet på Kevin och Don är Norman Ledners död. Ledner var 17 år den 31 augusti 1989 när han hittades död i ett skogsområde i närheten av sitt hem i Picayune i Mississippi. Picayune ligger ungefär 7 timmar från Alexander. Ledner hade blivit skjuten i huvudet.
Så nu är vi uppe i 16 döda inklusive de här 2 första 84.
Japp. Bara minuter efter att sheriffen i området hade anlänt till fyndplatsen där Ledner låg död under ett träd så sa den här sheriffen att Ledner måste ha trillat ner från trädet och råkat skjuta sig själv i huvudet.
Gud vad jobbigt när sånt händer.
Ja.
Jag skulle bara klättra lite. Så. Oj.
Det hela rörde sig enligt sheriffen om en olycka givetvis. En rättsläkare höll först med sheriffen om att ja, men det här måste ju vara, det är en klassisk olycka. Men ändrade sig sedan till att Ledner hade begått självmord. Ledners föräldrar sa att det kan inte stämma. Och de började bedriva sin egna utredning. Och det här, tänker vi, kan vara ett framtida fall för din podd Olösta mord.
Oh, mm-hmm. Spännande.
Så att därför så kommer vi inte gå in mer på Norman Ledners död. Förutom att säga att kopplingen till Kevin och Don är att det även kommer framkomma i föräldrarnas utredning att rättsväsendet har kopplingar till narkotikahandeln i Mississippi och Arkansas. Mm. Den andra viktiga saken som hände 1996, för det fanns ju 2 viktiga saker som hände 1996.
Ja.
Det är att åklagare Harmon häktas för narkotikarelaterade brott.
Det var på tiden.
Det var på tiden. En omfattande utredning visar att Harmon har sålt narkotika, framförallt kokain, under många år. Ja, det är väl ingen högoddsare att det fanns belägg för alla anklagelser som riktas mot Harmon i flera år. Bland annat då från ex-flickvännen Charlene, åklagare Jean Duffy och åklagare Bob Gover. Även Harmons fru blir gripen för att ha varit en del i narkotikahandeln. I april 1997 åtalas Harmon för utpressning, handel med kokain, tillverkning av metamfetamin, vittnesmanipulation och vedergällning mot en informatör. Han döms till 11 års fängelse.
Det var ändå ganska lindrigt för att vara Arkansas.
Ja, och speciellt med tanke på att Charlene fick 30 år för innehav av en mindre mängd narkotika i samma delstat.
Ja, det låter ju jättekonstigt.
Och så skulle det dröja 2 år efter domen innan Harmon 1999 blir fråntagen sin titel som åklagare.
Det är svårt att fortsätta vara åklagare efter det här.
7 år senare, för nu kastar vi oss fram i tiden, 2006 blir polisen Jay Campbell gripen och åtalad för en rad brott. Bland annat för att ha tillverkat metamfetamin, mixtrat med bevismaterial, inbrott och stöld. Campbells kollega Kurt Lane är vid det här laget polischef i Saline County.
Förstås. Det går säkert bra.
Ja, det är en stor lekstuga det här.
Ja, det känns som alla antingen korrupta eller försöker utreda korruptionen.
Ja, och 2006 så blir Harmon frigiven efter att ha avtjänat 9 av sina 11 år. Han blir frigiven så här tidigt för att han har hjälpt polisen med en mordutredning. 2 år senare, igen, då är vi på 2008, är Harmon anställd av Saline County. Men det är oklart exakt vilken roll han har. Det verkar som att han jobbar med någon form av arkivering. Så han fick ju inte toppjobbet direkt, men
Nej.
Han fick ändå jobb.
Han får städa undan skumma grejer i arkivet.
Ja. I februari 2010 blev Harmon återigen anklagad för narkotikarelaterade brott. Den här gången för att ha sålt morfin och hydrokodon på skolgårdar. Alltså, vad är det här för himla...
Han kan inte låta bli.
Nej, det, nej, nej. Men han döms aldrig för detta, eftersom bevisen bedöms vara för svaga i fallet. Jag har en hel skolgård som vittnen. År 2016 stämmer Linda Ives flera aktörer inom rättsväsendet för att ha mörklagt morden på hennes son Kevin och på Don Henry. År 2018 kliver en numera wrestling, jag vet inte, säger man så, wrestlingstjärna. Vad är en wrestlingstjärna?
Det är amerikansk brottning, det är så här fake brottning.
Ja, just det.
Ja, när de mest har en show.
Ah, men nu vet jag exakt vad det är. Ja. En numera wrestlingstjärna vid namn Billy Haynes. Känner du igen det?
Ja, det tycker jag gör, men jag vet inte varför.
Hmm. Han kliver i alla fall fram och säger att han är vittne till morden på Kevin och Don. Haynes namnger 6 personer som han menar var inblandade i morden, varav 5 hade kopplingar till rättsväsendet. Det är oklart vad som hände med Haynes uppgifter, men det verkar inte som att det utreds vidare.
Då undrar man ju vilka han namngav.
Ja, det vill man ju veta.
Men det vet jag inte.
Nej. Ett år senare, 2019, avskriver en federal domare Linda Ives stämning som felaktig. Linda Ives dör den 3 juni 2021. Hon blev 71 år gammal. När hon dog hade hon och maken Larry varit gifta i 54 år. Linda fick aldrig veta exakt vad som hände hennes son Kevin, trots sina outtröttliga försök att ta reda på just det. Linda begravs på samma kyrkogård som sin son och även bredvid sin son.
Ja.
Det är oklart när Kevin Ives och Don Henry fick begravas. Det har ju inte framkommit riktigt i historien här. Men
de kunde göra massor av obduktioner på dem.
Ja, jag skulle gissa att det tog nästan några år, skulle jag säga. Mm. Men till slut så fick de begravas då. På Kevin Ives gravsten står det: "Vår son, du kommer leva vidare i våra hjärtan för evigt." På Don Henrys gravsten står det: "Han lever med oss i våra minnen för evigt." Och Dons föräldrar, Curtis och Marvel, lever när det här avsnittet publiceras. Även Kevins pappa Larry och hans syster Alicia lever när det här avsnittet publiceras. Och det har gått ungefär 36 år sedan morden på Kevin och Don. Även om chanserna kanske är väldigt små, så har ändå Curtis, Marvel, Larry och Alicia fortfarande en teoretisk chans att få veta vad som hände med Kevin Ives och Don Henry. Pojkarna på spåret.
Tack Sofie Karlsson.
Tack Sofie Karlsson.
Det är ju få fall som blir lösta så långt senare. Speciellt om det inte finns DNA. Det är ju DNA som är hoppet nu för tiden.
Ja.
Men här finns det ju ingen.
Alltså, vad är dina tankar om det här fallet?
Ja, det låter ju som att hela countyt är korrupt, eller stora delar av det.
Mm.
Och att det är någon narkotikagrej. Och att de har dödat dem för att de har sett någonting.
Mm.
Och att sen har de försökt mörka det jättemycket.
Ja, och om vi bara backar lite här nu då. För att det har ju varit många namn. Men du kände ändå att du hängde med.
Ja.
Mm. Vi har ju Fahmi Malak. Och han är jag lite osäker på. För mig så tolkar jag det nästan som att han är korrupt. Fast inte i utredningen. Utan han är korrupt på ett annat sätt, vilket gör att Fahmi Malak, han har någonting på, alltså Harmon tror jag är inblandad i mordet, givetvis.
Uh-huh.
Medan Fahmi Malak inte är inblandad i mordet kanske, men han, eller vänta lite, vad fan?
Han kan mycket väl bara ha fått pengar eller blivit hotad.
Ja.
Nu får du komma fram till det här, okej.
Okay. Mm. Precis.
Men då fick att han även är... beskydd av sheriffen. Och sheriffen är förmodligen jättekorrumperad.
Mm. Ja, sheriffen är ju definitivt korrumperad. Ja, för det är ju ofta alltså, i de här brotten, men jag tänker att det även är andra brott som inte rörde det här som han, Fahmi, har, eller Malak, har varit helt dum i huvudet i.
Ja.
Det var ju 30 fall va, som lyftes fram och där han hade tjocka flöjt.
Men allting kan ju vara korrupt av det. Det kan ju vara olika korruptioner.
Ja, men exakt, det är precis, ja. Det är det jag tänker på. Alltså att han är någon som, de vill ha kvar honom där för de vill kunna styra honom och de vill kunna ha honom som en spelare i sitt lilla korruptionsgäng.
Han säger det de vill att han ska säga. Mm.
Men det är inte tvunget att det är, ja, men det är som du säger, det är inte tvunget att det är att han själva är en inblandning i det här fallet, utan det är att han tar alltid order ovanifrån.
Ja, sen kan ju såna här korruptionshärvor breda ut sig ganska brett, för när folk väl tar pengar av de första gången, då har ju de ett utpressningsmedel på den personen som har tagit pengar.
Mm.
Och så kan de kanske få mer pengar om de sköter sig, men ligger väldigt illa till om de berättar någonting om det.
Mm.
Men det låter ju som en korruptionshärva där väldigt många inblandade.
Var det ett danfall?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Det påminner väldigt mycket om Jennings 8. Det gör det verkligen.
Vem då, sa du?
Jennings 8. Det här seriemördarpodden-fallet som jag håller på att skriva på i 4 år.
Mm-hmm.
Och det är så komplicerat så jag inte lyckats få ihop det till ett begripligt manus.
Mm.
Och precis när jag tyckte att jag började få koll så kom det 7 timmar dokumentär om det.
Ja,
och då blev det bara nej.
Mm.
Och det går inte att förstå liksom vad det är som händer riktigt.
Nej.
Och den huvudmisstänkte är den som vill prata mest om det.
Mm.
Och han dog 2020. Men han gick ut och han pratade med alla dokumentärmakare, hävdade att det inte var han och slängde lite gliringar åt olika håll. Och det är en liten stad i Louisiana.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm.
En dag ska jag bli klar med.
Ja, det är bra. Kör på den. Kör hårt.
Men det är ju också så här helt korrupt samhälle.
Ja. Man tänker ju att korruption kanske inte borde förekomma så mycket. Men det gör ju det.
Ja, men det
i någon
ju,
form.
Det är ju narkotikanätverkens makt.
Mm.
När ett samhälle blir tillräckligt korrupt så kommer ju kriminella kunna kontrollera alldeles för mycket saker.
Ja.
Och då kan de göra sig av med folk som de inte vill ska finnas kvar. De kan muta sig till fördelar.
Mm.
Och även om Sverige på senaste år har blivit mer kriminellt så är vi väldigt långt ifrån Arkansas eller Louisiana.
Mm.
Eller för den delen vilket sydamerikanskt land som helst.
Ja, tack och lov för det.
Jag gjorde en jämförelse i Seriemördarpodden just när jag gick igenom ett fall från Sydafrika.
Mm.
Med Louis Fenskjör, väktaren som sköt ihjäl minst 38 personer på jobbet. Och aldrig blev, och lyckats komma undan med det. Men då gjorde jag en genomgång av sydafrikansk brottslighet på slutet.
Mm.
Och då kände jag, oj, vi är ändå ett väldigt tryggt land i Sverige.
Mm. Ja, det är ju det positiva. Man blir ju väldigt positivt inställd till Sverige när man läser på om omvärlden.
De hade så mycket brott i Sydafrika att en av de vanligaste morden utfördes av vanliga medborgare som mördade kriminella för att de var less.
Aha.
Alltså medborgargarden var en jättestor grej och ett problem.
Ja.
För de hittade döda kriminella så kunde de säga att det var medborgargardet som dödade dem. Ja. Och så blev inte det utrett heller, för det var ju det var skönt att slippa polisen göra det.
Ja. Oj.
Mm.
Ja. Jag tycker det är så sorgligt att mamman dör innan de har fått...
Ja, alltså det är alltid sorgligt.
Ja, men ägna hela sitt liv åt det här. För det blir också att hon är ju den i framkant. De andra kanske har kunnat lägga saker och ting bakom sig, kunnat försöka åtminstone leva på ett normalt sätt. Eller, man blir ju aldrig hel igen, men man kan i alla fall fortsätta leva på något sätt.
Och stämningen 2016 visar att hon aldrig lade bakom sig.
Ja.
På något sätt.
Mm.
Ja, vilket fall.
Ja, verkligen.
På slutet kände jag att det fanns paralleller till Chris och Lisanne också, just för att det var en massa andra dödsfall i anknytning till fallet.
Ja, jag kände också det. Och just också det här, han är ju inte bra för mig Malek heller. Säga magsår när någon har huggit av, alltså ett huvud är borta.
Ja, då bryr man sig inte längre. Då vet man att man kan komma undan med att säga vad som helst.
Men vad tror du hände då? Berätta.
Ja, men jag tror det. Att det är en, de såg en narkotikatransaktion. Narkotikamupparna bestämde sig för att ha ihjäl dem.
Mm.
Och så kanske det var ganska överilat. Förmodligen skulle det varit bättre för de kriminella att hota pojkarna.
Mm.
Och så blev det rättegång, lik dem till polisen, då skulle de kunna tysta ner dem.
Mm.
Och inte döda dem. För det är egentligen mordet som väcker uppmärksamhet.
Ja, det är det ju.
Och vem skulle tro på två tonåringar?
Mm. Men det verkar också kanske som att det finns ett annat namn som de skyddar här i berättelsen, som inte har framgått i berättelsen. Det får bara en känslan av när den här motorcyklisten dör.
Mm.
Efter att han har varit förhörd av Harmon och vem var det nu mer?
Garrett.
Garrett, ja. Och så dör han strax därefter. Att han kanske har velat berätta för dem vad han har sett och så. För som sagt, alltså det blir ju, varför ska de döda för att skydda sina egna namn så här mycket? Det blir bara mer misstänkt mot dem.
Ja.
Men det kanske är något ännu högre upp som de vill skydda, jag vet inte.
Ja, att Harman bara ringde ett samtal efter förhöret och den här killen vet för mycket, gör något.
Mm, men sen tänker jag även, är det Harman då som du tänker är en del av?
Ja, jag tror
för att de har sett något som har med knark att göra, eller en narkotikaleverans, det är ju ganska troligt, eller väldigt troligt att det har skett. Men hur alla bitar hänger ihop, det vet man ju inte.
Det kan ju vara så att Harman var ju väldigt charmig och lite psykopatisk. Så han kan mycket väl ha övertalat de andra kriminella. Jag har koll, jag fixar det här. Jag låter åtalsjuren inleda ett åtal.
Mm.
Och så får jag poliserna fria det och så bara, jag har koll på allting.
Mm.
Och så är det kanske det som har gjort att det behövdes döda så mycket folk.
Mm.
För han hade inte koll. Det är förvånande att han fortfarande lever.
Mm. Ja, men jag tänker också så här. Det var ju Saline County-polisen då, som först hade fallet på sitt bord.
Mm.
Och redan där så var den här gröna presenningen.
Saline County-polisen tror jag är genomkorrupta.
Ja.
De är mest korrupta.
Alltså när föräldrarna höll på med den här presskonferensen, det var ju då hade ju ingen hand om fallet. Då var det ju avslutat och klart. Då borde ju inte Richard Garrett gått in och sagt att vi tar hand om det. För vad vinner han på det?
Fast det kanske var damage control, att han var nej, det här kan jag spåra ur helt.
Ja.
Jag måste gå in och ta över det här så att det inte kan spåra ur helt. Det var ju i så fall ganska smart kanske.
Mm. Och han kan ju också ha hört ryktas om att det finns någon annan som skulle vilja gå in i det här fallet. Och han känner att jag måste vara först så att inte fel person får hand om det här fallet och ser vilken misslyckad utredning det här är.
Precis. Jag kommer ju göra ett fall ganska snart igen.
Mm.
Vi kanske tar lyssnarhistorieavsnitt emellan. Men
ja.
Det fallet kommer att vara lite mindre komplext. Men det kommer att vara roligare.
Oh, det här gillar jag.
Och anmärkningsvärt på ett helt annat sätt.
Ah.
Så det blir en ganska bra variation från det här.
Jag vill ha det nu.
Och det vet du ingenting om.
Vad kul. Ja, tack för att ni har lyssnat. Och följ oss på Instagram, Mordapodden. Följ Dan Hörning, sök på Dan Hörning. Och följ med J.Molén på Instagram så blir vi glada. Där lägger vi ut trailers och klipp och lite så här bakom kulisserna. Och det kan hamna lite allt möjligt där faktiskt.
Och om ni vill skicka in lyssnarhistorier och teorier om det här fallet. Mm-hmm. Vad tror du hände pojkarna på spåret?
Ja, men det måste ni göra.
Ja, då ska ni mejla dem till simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Och så sorterar Eva in det i vårt lyssnarhistoriemanus. Så kommer det med det.
Precis, och det finns i avsnittsbeskrivningen, mejlen också.
Och tack till alla som har skickat in historier och teorier. Och ett enormt tack till alla som sponsrar oss på Patreon.
Ett stort tack. Vi ses i nästa avsnitt. Hejdå!
Hejdå!
Vad ska vi avsluta med?
Jag vet inte.
Vi har ingen fantasi längre.
Var är vi någonstans? Vem är du?
Jag vet inte. Vad är det som din?
Vad är det
som har du gett mig?
Jag är normal. Living.